Kapitel 18. Så som plogen bryter jorden. Rand grep Sidin tillräckligt länge för att knyta upp den skyddsformel han vävt över ett hörn av förmaket, höjde sin lilla silverinfattade kopp och sa: "Mer te." Luce Tharyn muttrade ilsket i bakhuvudet på honom. Två rader av guldsmyckade stolar stod på ömse sidor om en gyllene soluppgång, två steg bred, som var inlagd i det polerade stengolvet. En annan hög stol, så översållad med guld att den såg ut att vara gjuten i den ädla metallen, stod på en liten estrad som också var lika överdådigt smyckad. Själv satt han emellertid med korslagda ben på en tjock matta som var utlagd för detta ändamål, vävd i det mönster som kallades tyrenska labyrinter i blått, grönt och guld. De tre klanhövdingarna som satt framför honom skulle ha tagit illa upp om han tagit emot dem sittande på en stol, även om han hade erbjudit dem egna stolar. Det var också en labyrint där man måste gå varligt fram. Han satt i bara skjortan med ärmarna uppkavlade så att man såg drakarna som omslingrade hans underarmar, metalliskt glittrande i rött och guld. Ailmanens Cadin Shore täckte deras drakar som bara satt på vänsterarmen. Kanske var denna påminnelse om vem han var, att även han hade varit i Ruidin medan det fortfarande innebar döden för de flesta som kom dit. Kanske var det onödigt. Kanske. De tre ale-ansikterna röjde föga när de betraktade Myrana där hon kom gående från hörnet där hon varit avskärmad. Janwins fårade anlete kunde ha varit tält ur en gammal stubbe, men så såg det alltid ut, och om de blågrå ögonen rymde en stormig blick så var även det som det brukade. Till och med hans hår såg ut som stormmoln, men trots det var han en jämnmodig man. Man kunde ha trott att Indirian och enögde Mandalayne hade tankarna på annat håll, om det inte varit för att de följde henne med blicken. Plötsligt tystnade Luce Tharyn, som om också han iakttog henne genom Rands ögon. Myranas tidlösa drag avslöjade ännu mindre än klanhövdingarnas. Hon strök in den ljusgrå kjolen under sig, knäböjde bredvid Rand och lyfte tekannan. Den var stor, ett klot av guldsmyckat silver med leoparder som fötter och handtag och ytterligare en leopard hopkrupen på locket, och hon fick använda bägge händerna för att lyfta den. Trots det var det en något ostadig stråle som fyllde Rands kopp. Hennes sätt gav för handen att hon gjorde detta för att hon ville göra det, av skäl som var helt hennes egna och ingen av dem kunde ana. Hennes uppträdande skvallrade om att hon var HD ännu tydligare än ansiktet. Var det bra eller dåligt? "Jag låter dem inte leda kraften utan tillstånd," sa han. Klanhövdingarna förblev tysta. Myrana steg upp och knäböjde framför dem i tur och ordning. Mandalayne la sin breda hand över koppen för att visa att han inte ville ha mer. De båda andra höll fram sina medan de studerade henne. Vad såg de? Vad mer kunde han göra? Hon ställde tillbaka kannan på den tjocka brickan, också den med leoparder som handtag, men låg kvar på knä. Kan jag känna hans nåd draken på något annat sätt? Hennes röst var idel självbehärskning. Men när han hade visat henne tillbaka till hörnet med en gest, när hon hade ställt sig upp och vänt sig om, grep hon om kjolen ett kort ögonblick med sina smala händer. Det kunde emellertid bero på att hon kom att stå öga mot öga med Dashiva och Narishma, de båda ashamanerna. För att vara mer precis var Narishma fortfarande bara soldat, den lägre graden av ashaman. Utan vare sig svärdet eller draken på kragen, stod oberörda mellan två av de höga guldinramade speglar som kantade rummets väggar. Åtminstone verkade den yngre mannen oberörd vid en första anblick. Han stod med tummarna instuckna innanför svärdsbältet utan att ta någon notis om Rana och föga mer om Rand och Ailemännen. Men om man såg närmare efter märkte man att hans mörka, lätt uppspärrade ögon aldrig vilade. Som om han väntade sig att någonting helt oväntat skulle anfalla ur tomma luften när som helst. Och vem kunde säga att det inte skulle ske? Där Shiva såg ut att stå och dagdrömma. Hans läppar rörde sig ljudlöst och han blinkade och rynkade pannan utan orsak. Luce Therin morrade när Rand såg på ashamanerna. Men det var Mirana som upptog den döde mannens tankar. Endast en dåre tror att han kan tämja ett lejon eller en kvinna. Irriterad tvingade Rand rösten att sjunka till ett dämpat surr. Luce Therin kunde ta sig upp till ytan igen, men inte utan ansträngning. Rand greppade Shaidin och återupprättade den skärm som stängde av Mirana från deras röster. Att släppa urkällan igen ökade hans irritation, ökade väsandet i hans huvud som liknade ljudet av vattendroppar på glödande kol. Ett eko som pulserade i takt med Luce Therins galna, avlägsna raseri. Bakom barriären som hon varken kunde se eller känna stod Mirana med högburet huvud och händerna knäppta framför livet som om hon fortfarande haft sjalen vilande över armarna. Eishide ut i tånaglarna. Hon betraktade honom och klanhövdingarna med svala ögon, ljusbruna och spräckliga i gult. Det är inte alla mina systrar som inser hur mycket vi behöver er, hade hon sagt till honom denna morgon i just detta rum. Men vi har alla svurit att göra vad ni än ber oss om, så länge det inte strider mot de tre ederna. Han hade just vaknat när hon kom in, eskorterad av Shorile. Ingen av de båda kvinnorna tycktes bry sig om att han fortfarande satt i morgonrocken och bara hunnit ta en enda tugga av sitt frukostbröd. Jag har avsevärda kunskaper om medling och förhandling. Mina systrar har andra färdigheter. Låt oss tjäna er så som vi har lovat. Låt mig tjäna er. Vi behöver er, men ni har också ett visst behov av oss. Den ständigt närvarande Alana låg hopkrupen i ett skrymsel av hans hjärna. Hon grät igen. Han kunde inte förstå varför hon grät så ofta. Han hade förbjudit henne att komma nära honom utan att vara kallad eller lämna rummet utan en eskort av spjutjungfrur. Systrarna som hade svurit honom sin lydnad hade tilldelats rum föregående kväll här i palatset där man kunde hålla ett öga på dem. Men han hade känt hennes tårar från den stund hon band honom till sig. Tårar och en naken förtvivlan som slet i henne med vassa klor. Ibland var den större, ibland mindre, men den fanns alltid där. Alana hade också sagt till honom att han behövde de edsvurna systrarna. Till sist hade hon skrikit det åt honom, röd i ansiktet och med tårarna strömmande ut efter kinderna. Och hon hade också talat om att tjäna, även om han knappast trodde att de uppgifter Mirana hade nu var vad någon av dem hade haft i åtanke. Kanske skulle det bli tydligare med någon form av livré. Klanhövdingarna iakttog hur Mirana iakttog dem. Inte med så mycket som darret hos en ögonfrans förrådde de sina tankar. De visa har berättat för er var Aesedena står, sa Rand utan omsvep. Shorilly hade talat om för honom att klanhövdingarna visste, men det skulle ändå ha varit uppenbart av bristen på förvåning när de fick se Mirana passa upp. Ni har sett henne hämta brickan och hälla upp te. Ni har sett henne komma och gå som jag säger åt henne. Om ni vill kan jag låta henne dansa en snoa för er. Att övertyga Ail om att han inte hade ett HD-koppel om halsen var den viktigaste tjänst någon av systrarna kunde göra honom just nu. Han skulle låta dem dansa allesammans om det var nödvändigt. Madeleine rättade till den grågröna lappen han hade över sitt högra öga, som han brukade göra när han behövde en kort respit för att tänka. Ett brett ojämnt ärr löpte över pannan från skinnlappen och halvvägs över hans nästan skalliga gässa. När han slutligen tog till orda var han nästan lika rakt på sak som Rand. Det finns de som säger att en ACD gör vad som helst för att få det hon vill ha. Indirian drog ner sina kraftiga vita ögonbryn och blickade ner i tekoppen. Han var bara av medellängd bland ailmännen, en halv hand kortare än Rand, men ändå såg allting hos honom långt ut. Det var som om ailöknens hette hade smält bort varje uns av överflödig tull och lite till dessutom. Han hade vasst utstickande kindben och ögon som liknade ett par smaragder i varsin djup grotta. Jag tycker inte om att tala om Eichedir. Hans djupa, fylliga röst kom alltid överraskande ur detta utmärglade ansikte. Det som är gjort är gjort. Låt dem visa handskas med dem. Bättre att tala om Shaido-hundarna, sa Janwin med mild stämma, som var nästan lika överraskande när den kom från hans vildsinta ansikte. Inom några månader, på sin höjd ett halvår, kommer varje Shaido som kan vara det att vara död, eller gjort till Gaishain. Den mjuka rösten betydde inte att han var mjuk. De båda andra nickade. Madeleine log ivrigt. De verkade fortfarande inte övertygade. Shaido hade varit det angivna skälet till denna sammankomst. Ett skäl som inte var mindre viktigt för att det inte var det viktigaste. Nej, oviktigt var det inte. Shaido hade vållat bekymmer länge nog. Men i Rands dagordning var det inte ens på samma ark som Aesedena. Därmed inte sagt att de inte var ett problem. Om tre klaner slöt sig till Timolans Miagoma, som redan befann sig i närheten av Främdebarnes dolk, kunde de kanske göra vad Janwin sagt. Men det fanns också Shaido som varken kunde göras till Gaishain eller dödas. Vissa av större betydelse än andra. Och de visa, frågade han. Ett ögonblick blev deras ansikten fullständigt outgrundliga. Inte ens Eichedir behärskade denna konst lika väl som Eil. Att ställas inför kraften skrämde de inte, åtminstone inte när den syntes. Ingen kunde undfly döden, trodde Eil, och inte ens 100 rasande Eichedir skulle kunna förmå en Eil-krigare att sänka slöjan om han väl dragit upp den. Men när de fått veta att Visa hade deltagit i slaget vid Domais brunnar hade det drabbat dem som om de fått se solen stiga upp mitt i natten och månen lysa på dagen ur en blodröd himmel. Shireen säger att nästan alla de Visa kommer att löpa med Al-Ghaidid Shiswai, sa slutligen Indirian motvilligt. Shireen var den av de visa som hade följt honom från röda källorna, Kordarra-klanens huvudboplats. Om nu följt var rätt ord. Visa brukade inte följa någon. Hur som helst skulle de flesta av Kordarras visa, liksom Chiandes och Dairines, bege sig norrut tillsammans med spjuten. Chaidos visa kommer att bli omhändertagna. Av våra visa. Hans läppar kröktes i avsky. Allting förändras. Janwins röst var ännu mjukare än vanligt. Han trodde på det, men ville inte göra det. Att visa deltog i strid bröt mot sedvänjor lika gamla som Eilfolket självt. Madeleine ställde ner sin kopp med överdriven försiktighet. Carhuin vill träffa Jer igen innan drömmen slutar, och det vill jag också. Liksom Bell och Ruark hade han två hustrur, de andra hade bara varsin. Utom Timolan som inte hade någon, men en hövding förblev sällan enkling länge. Det såg de visa till. Ska någon av oss få se solen stiga upp över det trefaldiga landet igen? Jag hoppas det, sa Rand sakta. Så som plogen bryter jorden ska han bryta människors liv, och allt som varit ska slukas i hans ögons eld. Krigsbasunerna ska ljuda vid hans fotsteg, korparna fästa vid hans röst, och han ska bära en krona av svärd. Dragprofetian gav inte mycket hopp om någonting, utom en seger över den svarta, och inte ens det var alls säkert. Rudins profetia, Eilfolkets profetia, sa att han skulle förgöra dem. På grund av honom drog missmodet fram genom klanerna, och urgamla seder slets i bitar. Även utan Eishidéerna var det inte att undra på att det fanns hövdingar som funderade på om det var rätt att följa Rand Althor trots drakarna på hans armar. Jag hoppas det. Må du alltid finna vatten och skugga, Rand Althor, sa Indirian. När de hade gått satt Rand kvar och tittade ner i koppen, men fann inga svar i det mörka teet. Till sist ställde han ner den bredvid brickan och kavlade ner ärmarna. Merana såg stint på honom, som om hon försökte dra fram hans tankar med blotta blicken. Dessutom fanns det en antydan till otålighet i hennes hållning. Han hade sagt åt henne att stanna i hörnet tills hon kunde höra röster. Utan tvekan kunde hon inte se några skäl att stå kvar nu när klanhövdingarna hade gått. Hon ville komma ut och luska ut vad som hade sagts. Tror ni att de tror att jag går i Eishidéernas ledband, sa han. Ungen när Rishma hajade till. I själva verket var han lite äldre än Rand, men han såg ut som en pojke, 5 eller 6 år yngre. Han sneglade på Merana som om hon hade svaret och skruvade besvärat på sig. Jag vet inte, ersnåd draken. Dashiva blinkade och slutade mumla för sig själv. Han la huvudet på sned som en fågel och tittade på Rand från sidan. Har det någon betydelse så länge de lyder er? Det har betydelse, sa Rand. Dashiva ryckte på axlarna och när Rishma rynkade tankfullt på pannan. Ingen av dem verkade förstå, men när Rishma skulle kanske kunna göra det så småningom. En mängd kartor låg utspridda på stengolvet bakom tronen och dess podium, hoprullade, vikta eller utbredda där han hade lämnat dem. Han makade på ett par med tån, så många bollar att hålla i luften samtidigt. Nara Carhain och det berg som kallades Frändebanes dolk. Området kring staden. Ilian och Maredoslätten österut till Bortre Märding. Tervallon på sin ö med kringliggande byar och köpingar. Gelden och en del av Amadicia. Rörelser och färger i hans huvud. Luce Therin gnydde och skrattade i fjärran. Ett svagt förryckt mummel om att döda ashamanerna. Döda de förlorade. Döda sig själv. Alana slutade gråta. Tryckte ner sin förtvivlan under en tunn yta av vrede. Rand drog fingrarna genom håret, pressade dem hårt mot tinningarna. Hur hade det känts att vara ensam i huvudet? Han kunde inte komma ihåg det. En av de höga dubbeldörrarna öppnades för att släppa in en av de spjutjungfrur som stod på vakt i korridoren. Rhiallin med sitt frejdigt rödgula hår och ett leende åt alla situationer lyckades faktiskt se lite rund ut. För att vara spjutjungfru i varje fall. Berolain Surpendrag och Anura Larrison önskar träffa Kar Akarn, förkunnade hon. Hennes röst gick från att vara varm och vänlig på det första namnet till kall och hård på det andra, utan att hennes leende rubbades. Rand suckade och öppnade munnen för att säga att de kunde komma in. Men Berolain väntade inte. Hon stormade in med något lugnare Anura i hälarna. Eishidén skyggade en aning vid åsynen av Dashiva och Narishma och tittade undrande när hon såg Merana stå i sitt hörn. Inte Berolain. Vad ska det här betyda i snåd draken, frågade hon uppfordrande och viftade med det brev han hade låtit skicka till henne denna morgon. Hon kom klivande mot honom som om hon tänkte köra upp det under näsan på honom. Varför ska jag återvända till Maine? Jag har styrt väl här i ert namn och det vet ni. Jag kunde inte hindra Carlarver från att låta kröna sig, men jag hindrade henne åtminstone från att ändra de lagar ni hade instiftat. Varför blir jag bortskickad? Och varför får jag veta det i ett brev? Inte personligen, i ett brev. Tackad för mina tjänster och avfärdad som en fogde som är färdig med att driva in skatterna. Även när hon var ursinnig var Maines första dam en av de vackraste kvinnor Rand någonsin hade sett. Det svarta håret som föll i glänsande vågor till hennes axlar ramade in ett ansikte som kunde få en blind att stirra. En man kunde lätt drunkna i hennes mörka ögon. Idag var hon klädd i en silverskimrande sidenklänning, tunn och åtsittande och mest lämpad för ett intimt kärleksmöte. Om urringningen varit en hårsmån djupare skulle hon inte ha kunnat ha på sig den offentligt. Och även nu var han inte säker på att det var riktigt lämpligt. När han skrev brevet hade han intalat sig att det berodde på att han hade för mycket att göra och inte hade tid att diskutera med henne. Sanningen var att han tyckte alldeles för mycket om att titta på henne. Av någon anledning hade det börjat kännas som om det var, inte direkt fel, men nästan. Så fort hon visade sig slutade Luce Thering gorma och började istället nynna lågt, så som han gjorde när han beundrade en kvinna. Plötsligt blev Rand medveten om att han gned sig om örsnibben. Det gjorde honom förskräckt, för han visste instinktivt att också det var någonting Luce Thering gjorde utan att tänka, precis som nynnandet. Han drog ner handen till sidan, men kände ett ögonblick hur den ville upp till örat igen. Bränne dig, det är min kropp. Tanken var rasande. Min. Luce Thering slutade förvånat nynna och flydde utan ett ljud till de djupaste skuggorna i Rands hjärna. Rands tystnad hade sin verkan. Berylane lät brevet sjunka. Hennes vrede avtog, lite grann. Med blicken fäst vid hans ögon tog hon ett djupt andetag som fick det att hetta i hans kinder. Ers nåd, draken. Du vet varför, avbröt han henne. Det var inte lätt att bara se på hennes ögon. Märkligt nog kom han på sig själv med att önska att min varit där. Sannoliken märkligt. Hennes syner skulle inte hjälpa honom nu. När du kom tillbaka från havsfolksskeppet i morse var det en karl som väntade på kajen med en kniv. Berylane knyckte föraktfullt på huvudet. Han kom inte närmare än 3 steg. Jag eskorterades av 1 dussin vingardister och generalkapten Galeny. Norell hade lett en del av vingardet till Dumais brunnar, men det var Galeny som anförde gardet som helhet. Han hade 800 av dem i staden utöver dem som hade kommit tillbaka tillsammans med Norell. Väntar ni er att jag ska fly fältet på grund av en ficktjuv? Låtsas inte vara dum, morrade han. En ficktjuv när du har 1 dussin soldater runt dig. Röda fläckar blommade upp på hennes kinder. Hon visste, det var inte tal om saken. Han gav henne inte tid till protester, förklaringar eller några andra dumheter. Dobrain säger att han redan hört det viskas i palatset om att du förrådde Carlaver. De som stödde henne vågar kanske inte ens säga bu till mig, men de lättar gärna på börsen för att du ska få en kniv i dig. Och fel med, enligt Dobrain, men det hade han också åtgärdat. Men de kommer inte att få någon möjlighet eftersom du far tillbaka till Maine. Dobrain tar din plats här tills Elaine kan göra anspråk på soltronen. Hon lät som om han hällt en hink vatten över henne och ögonen växte sig farligt stora. Han hade varit glad när hon slutade vara rädd för honom, men nu var han inte så säker. Just när hon öppnade munnen för att släppa ut explosionen la Anura handen på hennes arm och hon snodde runt med huvudet. De utbytte en lång blick och Berylanes fräsande tystnade. Hon slätade till kjolarna och drog tillbaka axlarna med en bestämd gest. Rand skyndade sig att titta bort. Miranda stod på helspänn precis innanför skyddsformeln. Han undrade om hon hade stigit ut och sedan dragit sig in igen. Hur kunde hon annars stå så precis på kanten till någonting hon inte kunde se? När han vred på huvudet backade hon tills hon nästan rörde vid väggen utan att släppa honom med blicken. Av hennes min att döma skulle hon ha serverat honom te dagligen de närmaste 10 åren för att få veta vad som hade sagts. Ers nåd, draken, sa Beverlane med ett leende. Ni har fortfarande FN mer att tänka på. Rösten var varm som honung och läpparnas krökning kunde ha fått en sten att tänka på kyssar. Vågfrun Harin är inte glad över att behöva vänta ombord på sitt skepp så länge. Jag har besökt henne ett flertal gånger. Jag kan mildra hennes sinnelag, vilket jag betvivlar att först Dobrain kan. Jag tror att havsfolket har en avgörande roll att spela, oavsett om de nämns i drakprofetian eller ej. Ni har en central plats i deras profetior, även om de är ovilliga att säga exakt hur. Rand stirrade på henne. Varför kämpade hon så för att få behålla en besvärlig uppgift som inte hade förlänat henne någon större tacksamhet från Carhanierna ens innan de började försöka döda henne? Hon var en regent, van vid att ha att göra med kungar och sändebud, inte råskinn från gatan och knivar i mörkret. Hur honungslen hennes stämma än var så berodde den inte på någon önskan att få stanna hos Randall Thor. Hon hade erbjudit honom sig själv, kunde man väl säga, en gång. Men den bistra sanningen var att Maine var ett litet rike och att Beverlane använde sin skönhet så som en man skulle använda ett svärd för att hindra att hennes land slukades av sin betydligt mäktigare granne, Tyr. Och där var svaret, enkelt och tydligt. Beverlane, jag vet inte vad mer jag kan göra för att garantera Maines självständighet. Men jag skriver gärna vad som... Färgerna i hans huvud virvlade så våldsamt att hans tunga stelnade. Luce Tharyn kacklade. En kvinna som känner faran och ändå inte är rädd är en dyrgrip som endast en galning skulle försmå. Garantier. Honungsrösten hade fått en glädjelös biton och vreden bubblade upp igen, kall den här gången. Anora drog förstulet i Beverlanes arm, men hon tog ingen notis om Aes Sedain. Medan jag sitter i Maine med era garantier kommer andra att tjäna er. De kommer att be om sina belöningar och de tjänster jag gjort er här kommer att blekna och bli gamla medan deras är nya och glänsande. Om storförst Weramon ger er Ilian och ber om mig i gengäld, vad säger ni då? Om han ger er Marandi, Altara och allting annat, hela vägen till Arith-havet. Fortsätter du att tjäna mig även om det innebär att lämna Carain, frågade han tyst. Du kommer att vara utom synhåll, men kvar i mina tankar. Luce Tharyn skrattade igen på ett sätt som nästan fick Rand att rodna. Han tyckte om att titta, men ibland hade han en känsla av att Luce Tharyn trodde. Beverlane betraktade honom med envis blick, och han kunde nästan se alla frågor som hopat sig bakom Anuras ögon, se hur hon nogsamt valde vilken hon skulle ställa först. Än en gång öppnades dörren och Rhaelyn steg in. En Aes Sedai har kommit för att träffa Cara Karn. Hon lyckades låta kylig och osäker på samma gång. Hennes namn är Cassuan Melandrin. En anslående vacker kvinna svepte in i rummet bakom henne med sitt järngrå hår samlat i en rund bulle på gässan från vilken dinglande guldbärlocker dinglade. Och plötsligt var det som om allting hände på samma gång. Jag trodde att du var död, flämtade Anora, vars ögon nästan trängde ur sina hålor. Miranda for ut genom avskärmningen med utsträckta händer. Nej, Cassuan, skrek hon. Du får inte skada honom. Du får inte... Det pirrade i Rands hud när någon i rummet omfamnade Shidar. Kanske mer än en. Och samtidigt som han snabbt flyttade sig bort från Beverlane grep han tag i urkällan. fyllde sig med Sajdin, kände hur den fyllde de båda ashamanerna. Det ryckte i Dashivas ansikte när han lät sin mörka blick glida mellan Aishadena. Trots att han höll kraften i sig grep Narishma om svärdsfästet med båda händerna och fattade posto i den ställning som kallades leoparden i trädet, redo att dra sitt vapen. Luce Tharyn morrade och fräste om att döda allihop, döda dem nu. Rhiallin lyfte sin slöja och ropade någonting. Om ens fanns ett dussin spjutjungfrur i rummet med uppdragna slöjor och spjuten i beredskap. Det var knappast förvånande att Berylaine stod där och gapade som om alla plötsligt blivit tokiga. För att vara den som orsakat allt detta verkade denna Cashuern anmärkningsvärt oberörd. Hon tittade på jungfrurna och skakade på huvudet så att de gyllene stjärnorna, månarna och fåglarna i håret svängde. Att försöka odla något så nära anständiga rosor i norra gelden må vara nära döden, Anura, sa hon torrt. Men det är inte riktigt som att ligga i graven. Och lugna ner dig nu, Myrana, innan du skrämmer någon. Jag hade trott att du skulle ha blivit lite mindre lättskärrad sedan du la av dig novisklänningen. Myrana öppnade och stängde munnen. Hon såg skamsen ut av alla upptänkliga saker och pirrandet upphörde tvärt. Brand släppte däremot inte Sajdin och inte heller ashamanerna. Vem är du? Frågade han barskt. Vilken är jag? Röd att döma av Miranas reaktion. Men för att ensam kliva in på det här sättet skulle en röd syster behöva ett mod som gränsade till dödslängtan. Vad vill du? Cashuerns blick dröjde inte mer än ett ögonblick vid honom och hon svarade inte. Myrana började öppna munnen igen, men den äldre kvinnan såg på henne med ena ögonbrynet höjt, vilket fick henne att hejda sig. Myrana rent av rodnade och sänkte blicken. Anura stirrade fortfarande på nykomlingen som om hon såg ett spöke, eller en jätte. Utan ett ord svepte Cashuern genom rummet och bort till de båda ashamanerna med långa steg som fick den delade gröna kjolen att frasa. Rand började få en känsla av att hon alltid rörde sig på det sättet, graciöst men utan att öda någon tid och utan att låta någonting sinka sig. Dashiva granskade henne uppifrån och ner med ett hånleende, vilket hon dock inte verkade märka, trots att hon såg honom rakt i ansiktet. Lika lite tog hon någon notis om Narishmas svärd när hon satte ett finger under hakan på honom och rörde hans huvud åt sidorna innan han hann rycka sig undan. Vilka förtjusande ögon, mumlade hon. Narishma blinkade osäkert och Dashivas hånleende blev till ett flin, men ett otäckt flin som fick hans tidigare min att verka lättsam. Gör ingenting, snäste Rand. Dashiva hade fräckheten att blänga på honom innan han tryckte sin knutna hand mot bröstet i den hälsning som ashamanerna använde. Vad vill du här, Cashuern, fortsatte Rand. Se på mig, bränner dig. Det gjorde hon, men vred bara på huvudet. Så du är Randall Thor, draken återfödd. Jag hade trott att till och med ett barn som Orain skulle ha kunnat lära dig lite hyfs. Rhiallin satte spjutet hon haft i högerhanden bland dem hon höll bakom skölden och tecknade hastigt åt de andra jungfrurna. För en gångs skull var det ingen av dem som skrattade. För en gång skulle vara Rand säker på att det hon tecknat inte var ett skämt om honom. Lugn, Rhiallin, sa han med lyft hand. Lugn, allihop. Cashuern ignorerade också detta mellanspel och vände sig mot Berylaine med ett leende. Så det här är alltså din Berylaine, Anura. Hon är ännu vackrare än man sagt mig. Hon neg med nedböjt huvud, djupt. Men trots det utan minsta antydan till underdånighet. Ingenting som tydde på att hon skulle vara ringare. Det var bara ren hövlighet, ingenting mer. Ers nåd, jag måste tala med denne unge man och önskar ha kvar er rådgiverska här. Jag har hört att ni åtagit er åtskilliga plikter här. Jag vill inte hindra er från att ägna er åt dem. Tydligare kunde hon knappast vara utan att hålla upp dörren. Berylane böjde elegant på huvudet och vände sig sedan mjukt mot Rand och bredde ut kjolarna i en nigning så djup att han var orolig för att hon plötsligt skulle bli ännu mer lättklädd. Ers nåd draken, sa hon melodiskt. Jag ber om er nådiga tillåtelse att dra mig tillbaka. Rand svarade med en bugning som inte var lika välövad. Beviljas ers nåd första dam, enligt er önskan. Han bjöd henne handen för att hjälpa henne upp. Jag hoppas att ni överväger mitt förslag. Ers nåd draken, jag ska tjäna er var helst och hur ni än önskar. Hennes röst var idel honung igen. För Cadjoans skull förmodade han. Det fanns ingenting kokett i hennes minu, bara beslutsamhet. Kom ihåg Harin, tillade hon viskande. När dörren stängdes bakom Berylane sa Cadjoan. Det är alltid roligt att se barn leka. Inte sant, Myrana? Myranas stirrande blick for mellan Rand och den gråhåriga systern. Anura såg ut som om hon höll sig upprätt med ren viljekraft. De flesta spjutjungfrurna följde Berylane, uppenbarligen efter att ha kommit fram till att Kara Karn var trygg. Men Rhiallin och två andra stannade framför dörren, fortfarande beslöjade. Det skulle kunna vara ett sammanträffande att det var en för varje HD. Dashiva verkade också anse att faran var över. Han lutade sig bakåt, satte ena foten mot väggen och stod där med armarna i kors och rörde tyst på läpparna medan han betraktade Eichedena. När Rishma gav Rand en frågande blick, men Rand skakade bara på huvudet. Kvinnan försökte medvetet reta upp honom. Frågan var varför hon ville reta en man som kunde släcka henne eller döda henne utan ansträngning. Luce Tharyn muttrade samma fråga. Varför? Varför? Rand steg upp på podiet, tog upp drakspiran från tronen och satte sig att vänta på vad som skulle ske. Han tänkte inte låta kvinnan lyckas i sitt uppsåt. Cadjoan såg sig om i rummet. Ganska pråligt, inte sant? Sa hon till Anura. Utöver allt det andra guldet löpte breda guldband runt väggarna ovanför speglarna och taklisten bestod av guldfjäll i nästan 2 fots bredd. Jag har aldrig kunnat bestämma mig för om det är Carhanierna eller Tyrenierna som överdriver mest, men båda kan få en Ibordarier att rodna, eller till och med en knåpare. Är det te på brickan där? Jag skulle vilja ha lite, om det är nybryggt och varmt. Rand ledde kraften, plockade upp brickan, halvt beredd på att se metallen bli svart av smittan och lät den fara genom luften till de 3 kvinnorna. Myrana hade hämtat extra koppar och 4 av dem stod fortfarande oanvända på brickan. Han fyllde 3 av dem, ställde tillbaka tekannan och väntade. Brickan svävade i luften stödd på Sidin. 3 utseendemässigt mycket olika kvinnor och 3 helt olika reaktioner. Anura tittade på brickan som om den vore en hopringlad huggorm, skakade nästan omärkligt på huvudet och backade 1 steg. Myrana drog djupt efter andan och tog sakta upp en av kopparna med lätt skälvande hand. Att veta att en man kunde leda kraften och att tvingas se det ske var inte alls samma sak. Cadjoan däremot tog sin kopp och drog in ångorna med ett belåtet leende. Hon kunde omöjligen veta vem av de 3 männen som hade hällt upp teet, men likväl tittade hon över kanten på tekoppen och rakt på Rand som satt där med ena benet slängt över armstödet. Det var en duktig pojke, sa hon. Spjutjungfrorna utbytte bestörta blickar över slöjorna. Rand darrade. Nej. Han tänkte inte låta henne reta upp honom. Vilka hennes själ än var, så var det vad hon ville, och hon skulle inte få det. Jag frågar en gång till, sa han. Märkligt att hans röst kunde vara så kall. Inombords var han hetare än Sidins hetaste eld. Vad vill du? Svara eller ge dig av. Genom dörren eller fönstret. Valet är ditt. Återigen gjorde Marana en ansats att ta till orda. Och återigen tystade Cadjoan henne. Denna gång med en skarp gest utan att ta blicken från honom. Jag vill träffa dig, sa hon lugnt. Jag tillhör gröna Aya, inte röda. Men jag har burit sjalen längre än någon annan levande syster och mött fler män som kunnat leda kraften än vilka fyra röda systrar som helst, kanske 10. Inte för att jag jagade dem, men det verkar som om jag har näsa för att hitta dem. Lugn, likt en kvinna som sa att hon varit på marknad en eller ett par gånger i sitt liv. En del kämpade in i det sista, sparkade och skrek till och med efter att de var avskärmade och bundna. Vissa grät och bönade, erbjöd gods, guld, vad som helst, till och med sina själar för att slippa bli förda till Tarvalon. Åter andra grät av lättnad, fromma som lamm, tacksamma över att det äntligen var över. Ljuset ska veta att de alla gråter till slut. I slutet är tårarna det enda de har kvar. Hettan inom honom exploderade i raseri. Brickan och den tunga tekan han for genom rummet krossade en spegel med ett väldigt brak och studsade tillbaka i ett regn av glasskärvor. Den halvt tillplattade kannan sprutade till omkring sig och brickan dubbelvikt skrapade över golvet. Alla hoppade högt, utom Cadjoan. Rand tog ett språng ner från podiet med dragspiran i ett så hårt grepp att det värkte i knogarna. Har du tänkt dig att jag ska bli rädd, morrade han. Väntar du dig att jag ska böna eller vara tacksam? Gråta? Ej, se det, jag skulle kunna knyta handen och krossa dig. Han lyfte en hand som skalv av ursinne. Marana vet varför jag borde göra det. Ljuset alena vet varför jag inte gör det. Kvinnan tittade på den sönderslagna teservisen som om hon hade all tid i världen. Nu vet du, sa hon slutligen, lika lugn som någonsin, att jag känner din framtid och vet vad du är nu. Ljusets nåd bleknar till intet för en man som kan leda kraften. Vissa ser det och tror att ljuset förnekar dessa män. Jag tror det inte. Har du börjat höra röster ännu? Vad menar du? Frågade han långsamt. Han kunde känna hur Lush Therin lyssnade. Den pirrande känslan i hans hud kom tillbaka och han var mycket nära att leda kraften. Men det enda som hände var att tekannan lyfte från golvet och svävade bort till Cadjoan där den långsamt vred sig i luften inför hennes granskande blick. En del män som kan leda kraften börjar höra röster. Hon lät nästan frånvarande, tittade med rynkad panna på det tillplattade klotet av silver och guld. Det är en del av vansinnet, röster som pratar med dem. Säger åt dem vad de ska göra. Mjukt sjönk tekannan ner till golvet framför hennes fötter. Har du hört några? Plötsligt skrattade Dashiva så att axlarna skakade. När Rishma fuktade läpparna. Förut hade han kanske inte varit rädd för kvinnan. Men nu iakttog han henne som om hon varit en skorpion. Jag ställer frågorna, sa Rand bestämt. Du verkar glömma bort en sak. Jag är draken återfödd. Du är väl verklig, undrade han. Inget svar. Lush Therin. Ibland underlät mannen att svara, men Aesir drog honom alltid upp till ytan. Lush Therin. Han var inte vansinnig. Rösten var verklig, inte inbillad, inte vansinne. Det blev inte bättre av att han plötsligt fick lust att skratta. Cadjoan suckade. Du är en ung man som vet föga om vart han är på väg eller varför. Eller vad som väntar. Du verkar överspänd. Vi kanske kan talas vid när du är lugnare till mods. Har du någonting emot att jag tar med mig Marana och Anura en liten stund? Det var länge sedan jag träffade någon av dem. Rand gapade. Hon svepte in, förolämpade honom, hotade honom, nämnde i förbigående att hon kände till rösten i hans huvud och sen ville hon gå iväg och prata med Merana och Anura. Är hon galen? Fortfarande inget svar från Luce Tharyn. Men han var verklig. Det var han. Gå härifrån, sa han. Gå härifrån och... Han var inte galen. Ut, allihop, ut. Dashiva blinkade mot honom med huvudet på sned, ryckte sen på axlarna och började gå mot dörren. Kadjoan log på ett sätt som nästan fick honom att vänta sig att hon skulle kalla honom för duktig pojke igen. Tog sen med Rana och Anura i varsin arm och vallade iväg dem mot spjutjungfrorna som sänkte slöjorna med bekymrade miner. När Rishma tittade också tvekande på honom tills Rand gjorde en skarp gest. Till sist hade alla gått och han var ensam. Ensam. Han slungade iväg dragspiran. Spjutspetsen fastnade i en stolsrygg där den satt skälvande med svängande tofsar. Jag är inte galen, sa han ut i det tomma rummet. Luce Tharyn hade berättat saker för honom. Han skulle aldrig ha kommit ut ur Galinas kista utan den dödes röst. Men han hade använt kraften långt innan han hörde rösten. Han hade räknat ut hur man drog ner blixten, kastade eldklot och skapade någonting som dödade hundratals trollocker. Men det kunde förstås också ha varit Luce Tharyn, precis som minnen av att klättra i plommonträd i en fruktträdgård. Komma in i tjänarnas hall och ett dussin andra minnesbilder som smög sig på honom. Och kanske var dessa minnen bara fantasier, en galen hjärnas vansinniga drömmar, precis som rösten. Han insåg att han traskade av och an och inte kunde sluta. Det kändes som om han måste röra sig om inte hans muskler skulle slita sönder honom i kramper. Jag är inte galen, flämtade han. Jag är inte. Han hörde dörren öppnas och snodde runt i hopp om att det skulle vara min. Det var Rhiallin igen. Nu stödde hon en kort, kraftig kvinna i mörkblå klänning med övervägande grått hår och trubbigt ansikte. Ett härjat, rödökt ansikte. Han ville säga åt dem att gå sin väg, lämna honom ensam. Ensam. Var han ensam? Var Luce Tharyn en dröm? Om de bara kunde lämna honom. Adrian Tarsin var föreståndarinna för den skola som Rand grundat här i Carraine. En kvinna med så praktiskt sinne att han inte var säker på att hon överhuvudtaget trodde på kraften, eftersom hon varken kunde se eller röra den. Vad kunde ha försatt henne i detta tillstånd? Han förmådde sig att vända sig mot henne. Galen eller ej, ensam eller ej, så fanns det ingen annan som kunde göra vad som måste göras. Inte ens denna oansenliga plikt, tyngre än ett berg. Hur är det fatt, frågade han med så vänlig röst han kunde. Plötsligt gråtande stapplade Adrian fram och föll ihop mot hans bröst. När hon samlat sig tillräckligt mycket för att berätta sin historia ville han också gråta.